Du lyssnar på kupé nummer 6 av Rosa Liksom i översättning av Janina Orlov, uppläst av mig Livia Millhagen. Tåget rusar mot öst och alla väntar på morgonen. Moskva kröp ihop i den kyliga och torra marskvällen för att skydda sig mot den röda sjunkande solens beröring. Flickan steg på tåget i den sista sovvagnen längst bak. Hon letade rätt på sin kupé, kupé nummer 6, och andades djupt. Det fanns 4 kojplatser. De övre var lyfta mot väggen. Mellan sängarna fanns ett litet bord. På bordet en vit duk och en blomvas av plast. I den en rosa pappersnejlika blekt av tiden. Vid sängarnas huvudända en hylla som var fullastad med stora, slarvigt snörda knyten. Flickan pressade ner sin anspråkslösa gamla resväska som hon fått av Sahar i bagageutrymmet av plåt under sängen och slängde sin lilla ryggsäck ovanpå. När stationsklockan slog den första gången gick hon ut i korridoren och ställde sig vid fönstret. Hon andades in tågets doft, järn, stenkolsdamm, lukten som tiotals städer och tusentals människor lämnat efter sig. Resenärer och deras följeslagare trängde sig förbi, de knuffades med sina kassar och knyten. Flickan rörde vid det kalla fönstret med fingrarna och såg ut på perrongen. Det här tåget skulle föra henne genom byar bebodda av deporterade, genom Sibiriens öppna och stängda städer till Mongoliets huvudstad Ulaanbaatar. När stationsklockan slog för andra gången såg hon en stadigt byggd man med öron som kolblad, klädd i svart vaddjacka, en sån som arbetarna brukade ha, och vit pälsmössa av hermelin på huvudet. En vacker mörkhårig kvinna och en pojke i tonåren som höll sig vid sin mammas sida. Kvinnan och pojken tog farväl av mannen och började gå arm i arm mot stationsbyggnaden. Mannen stirrade i marken, vände ryggen mot den isande vinden, knep om sin Bellamorkanal, lyfte den till läpparna och tände, rökte ett ögonblick. Rökte girigt, fimpade cigaretten mot skosulan och stod huttrande kvar på stället. När stationsklockan slog för tredje gången hoppade han ombord. Flickan såg efter mannen som gick med gungande steg genom korridoren och hoppades att han inte skulle gå in i hennes kupé. Men förgäves. Efter en stunds tvekan gick flickan in i kupén. Hon satte sig på sin egen bädd mitt emot mannen som utstrålade kyla. Båda teg. Mannen glodde tjurigt på flickan. Hon såg osäkert på pappersnejlikan. När tåget knyckte igång började Shostakovich 8:e stråkkvartett brusa ur högtalarna av plast som fanns i kupén och i gången. Och så lämnar man det vintriga Moskva bakom sig, den stålblå staden som värms av kvällssolen. Man lämnar Moskva, stadens ljus och den högljudda trafiken, kyrkornas ringdans, en tonårspojke och en vacker mörkhårig kvinna vars ena kind är svullen. Man lämnar de fåtaliga neonreklamskyltarna som lyser mot den vresiga svarta himlen, rubinstjärnorna i tornen på Kreml, den gode Lenins och den onde Stalins vaxade kroppar och Mitka. Man lämnar Röda torget och Leninmausoleet. Spiraltrappornas ledstänger av gjutjärnsspets på varuhuset GOM, det internationella Hotel Inturist med sina valutabarer och dystra våningsvärdinnor som i smyg ockuperar bostadsyta i hotellets städgarderober och intresserar sig för kosmetika från väst, parfymer och rakapparater. Man lämnar Moskva, Irina, Pushkin-statyn, ringvägarna och linjerna, Stalins paradgator, det flerfiliga Novi Arbat i västlig stil, riksvägen till Jaroslavl och raderna av datjor med utsmyckningar i trä. Ett trött, uppluckrat, jävlande land. På andra sidan fönstret susar ett 100 meter långt tomt godståg förbi. Det här är fortfarande Moskva. Mitt i en lergrop, en drös elementhus på 19 våningar, i vars fönster ett disigt och försiktigt ljus flämtar, byggarbetsplatser, halvfärdiga höghus.